Låt oss öppna Bibeln till Matteus evangeliet 18 kapitel. Matteus 18. Och där läser jag verserna 15, 16 och 17. Matteus 18 och 15. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Så lyder Herrens ord. Så när vi nu fortsätter vår predikoserie om församlingens skönhet, så ställs vi inför en text som jag tror att en vanlig genomsnittlig församlingsmedlem i Sverige idag skulle säga är en mycket märklig text. För den handlar om församlingsdisciplin. Det handlar om att konfrontera synd och i värsta fall också utesluta människor i församlingen. Vad har det med församlingens skönhet att göra? Har inte det med församlingens fulhet snarare att göra? Är inte det här ett skelett som vi har i garderoben? Någonting som vi höll på med för 100 år sedan och som bara orsakade en massa sår och sen gav oss dåligt rykte? Ja och nej. Jag skulle vilja argumentera för att det är precis tvärtom. För att det här verkligen har med församlingens skönhet att göra. Faktum är att jag tänker påstå att Bibeln påstår att församlingens skönhet är omöjlig och ouppnåelig om vi inte praktiserar församlingsdisciplin. Och det är sant att församlingsdisciplinen har praktiserats på så felaktiga och galna sätt under vissa perioder i kyrkans historia. Men att för den sakens skull helt och hållet upphöra med det vore att kasta ut barnet med badvattnet. Och dessutom så skulle jag vilja påstå att Bibeln säger att det snarare brist på församlingsdisciplin som ger oss dåligt rykte och inte tvärtom. Så låt oss titta på det här. Och jag lägger upp predikan i två punkter, två frågor. Först, vad är församlingsdisciplin? Och sen, varför ska vi praktisera det? Vad är det? Varför ska vi syssla med det? Punkt nummer ett. Församlingsdisciplinen utgår ifrån ett antagande att vi som kristna inte kan leva vårt kristna liv för oss själva. Det utgår från att vi har en bibliskt motiverad förpliktelse att älska varandra. Att uppmuntra varandra och att hjälpa varandra att leva som Kristi efterföljare. För fundera på det här med att älska varandra. Fundera på kärlek. Vad är motsatsen till kärlek? Ja, det är förstås likgiltighet. Likgiltighet. Några av de mest tragiska texterna vi har i Bibeln är när det står att Gud överlämnar syndarna och sina skamliga lidelser. Och vi får akta oss för att tala osant om Gud, men det är liksom en bild som säger att Gud på något sätt kastar upp sina armar och säger: gör vad du vill! Jag hindrar dig inte. Vill du fullfölja det här så gör det. Och det är som att jag som pappa skulle säga till mitt lilla barn, jag skulle se mitt lilla barn, min lilla flicka kanske, jaga en boll ut på vägen där det kommer en buss. Och jag skulle säga: okej, gör vad du vill. Att se henne springa mot sin undergång utan att ens gripa in. Utan att ens öppna min mun. Jag klarar inte ens av att tänka tanken. Alltså det går emot varje fiber i min varelse. Eftersom jag älskar henne mer än mitt eget liv. Om jag såg henne springa mot sin undergång. skulle jag göra allt som stod i min makt för att hindra henne, inklusive att kasta mig själv framför bussen om det gjorde någon skillnad för henne. Och så, när vi hör om disciplin så går våra tankar så ofta till bestraffning. Men det är mycket mer än så. Alltså vi måste ju börja med att erkänna att vi alla har ett behov av disciplin. Vi har alla ett behov av att korrigeras, av att riktas om i någon mån. Ingen av oss är fullkomlig och färdig. Ibland behöver vi bryta sönder för att kunna göra oss hela. Men vad vi än behöver för behandling så måste vi i alla fall börja med att erkänna behovet. Vi kan inte låtsas att vi, eller vi behöver inte låtsas att vi är felfria. Ordspråksboken 12 och 1 säger: den som älskar fostran älskar kunskap. Den som hatar tillrättavisning är dum. Jag tycker det är en så rolig svensk översättning. Han är dum, den som hatar tillrättavisning. När vi erkänt att vi inte är fullkomliga utan att vi behöver korrigeras, så kan vi vidare slå fast att den allra största delen av församlingsdisciplinen är positiv. Det är vad man traditionellt kallar för formativ församlingsdisciplin. Det är liksom pinnen som vi sticker ner i tomatplantan så att den ska växa åt rätt håll. Det är den sortens formande som sker i nära relationer, där vi växer tillsammans, där vi undervisar varandra, där vi uppmuntrar varandra och där vi hjälper varandra att följa Jesus. Men om vi älskar varandra så innebär det ju förstås, som vi redan har varit inne på, att vi också behöver ägna oss åt det som kallas för korrektiv församlingsdisciplin. Det innebär att om vi ser någon ge sig in på en destruktiv väg, så måste vi som älskar honom, måste hjälpa honom på ett eller annat sätt. Så måste vi gripa in här. Och lägg märke till att jag använder ordet måste. Om vi älskar varandra så innebär det att vi tar ansvar för varandra. Det är helt enkelt inte möjligt för oss att stå overksamma när någon gör våld på sig själv, vilket dessutom får konsekvenser för församlingen som helhet. Hebreerbrevets författare säger i det 12:e kapitlet att Gud själv utsätter oss för korrigerande disciplin. Hebreerbrevet 12. Jag vill läsa från vers 5. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar, tuktar han. Han agar var son han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Hör du vilket påstående i vers 7 där? Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Ja, jag kan stanna där. Nej, jag fortsätter. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får inte ni fostran som alla andra? Då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje utan snarare till sorg. Men för dem som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så Gud utsätter oss alltså för församling eller för disciplin. Och han uppmanar oss att göra detsamma. Och vi ser också när vi fortsätter att läsa Bibeln att också församlingen då har ett särskilt ansvar och en särskild kompetens i det här avseendet. Och vi får det här ansvaret av Jesus själv, som jag läste inledningsvis. Faktum är att om vi avstår församlingsdisciplin så påstår vi någonstans underförstått att vi älskar bättre än Gud älskar. Vilket ju är ett obeskrivligt högmod. Så, hur hanterar du en broder eller en syster i församlingen när han eller hon syndar mot dig? Ska du sluta tala med honom? Ska du bygga upp förakt mot honom i ditt hjärta? Kanske ska du berätta för någon av dina vänner hur illa han eller hon har sårat dig? Om du som hör denna predikan kallar dig för en Kristi lärjunge så vill jag meddela att du inte alls är det. Att det är en tom bekännelse om du inte följer vad Kristus själv befaller. Han säger, om din broder har syndat så gå och ställ honom till svars enskilt. Er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Församlingsdisciplinen är hur Jesus säger till oss att vi ska hantera synd i våra församlingar. Det är ett uttryck för vår kärlek till varandra. Den går ut på att vi konfronterar varandra i kärlek omedelbart när någon syndar. Vi talar inte om det för någon annan först. Vi skvallrar inte om det. Det är mellan mig och den som har begått synden mot mig som det handlar. Om den personen inte omvänder sig, ja då pratar jag med två eller tre andra som vittnen. Och så tar vi samma samtal igen. Om man inte omvänder sig då, ja då lägger vi fram det inför församlingen. Så att församlingen tillsammans får den här vädja till den här personen att vända om. Vill han fortfarande inte göra det, ja då utesluter vi då honom. Vi ställer honom utanför församlingens gemenskap. Vilket innebär framförallt församlingens nattvardsfirande. Okej, vi går vidare till nästa punkt och frågar oss, varför är det här så viktigt? Varför ska vi göra det? Och vi skulle kunna hänvisa och ska göra det till Jesu egen auktoritet och säga att det är viktigt därför att han säger det. Och det finns fler texter som vi ska titta på om ett ögonblick. Men själva principen är inte särskilt svår att förstå. Därför att synd dödar församlingar. Därför att om vi inte omvänder oss från synden i våra liv så kommer den att leda oss till helvetet. Om vi tar lätt på synden, om vi inte har några problem med att släppa vår tunga lös och tala vitt och brett och raljant om vem som helst av våra bröder och systrar. Om vi inte är bekymrade över synden i våra liv och vad det får för konsekvenser, så kommer vi aldrig att förstå varför det är så viktigt med församlingsdisciplin. Men Bibeln tar kampen mot synden på största allvar. Du har hört texten i Matteus evangeliet. Den säger, om din broder har syndat, så gå då och ställ honom till svars. Lade du märke till att det finns inga alternativa lösningar här. Om det förekommer synd i församlingen så måste den hanteras. Du som är kristen är helt enkelt förpliktigad att ställa din broder till svars. Därför att synden måste tas på allvar. Att bara låta det gå vore själva motsatsen till kärlek. Hör vad Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 5. Det är ju den andra stora texten som handlar om församlingsdisciplin i Nya Testamentet. Slå upp den gärna. 1 Korinthierbrevet 5. Jag läser de 11 första verserna, det är nästan hela kapitlet. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru och ändå är ni uppblåsta, säger Paulus. Istället borde ni ha blivit så bedrövad att den som gjort det hade drivits ut ur gemenskap. Jag som är frånvarande i kroppen men närvarande i anden har redan, som om jag var där, i vår Herre Jesu namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt ska den mannen överlämnas åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd. I mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Jag menade inte alla omoraliska här i världen. Inte alla giriga utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämnat världen. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Men sådan ska ni inte ens äta. Varför säger Paulus så här? För att han helt plötsligt har drabbats av ett hat mot den här personen? Naturligtvis inte. Han säger så här för att den här personen, som texten beskriver, är djupt förvirrad. Han tror att han kan vara kristen samtidigt som han lever i strid med Bibelns undervisning. Han kanske inte ens själv är medveten om att han är så djupt förvirrad. Kanske har han övertygat sig själv om att det inte är något fel att han lever tillsammans med sin fars hustru. Vad vet jag? Så för att hjälpa honom, hjälpa den här mannen att återställa sitt liv till att ära Gud. Och för att hjälpa församlingen att bibehålla sin integritet, så uppmanar Paulus församlingen att göra det mest drastiska de kan, nämligen att ställa honom utanför församlingens gemenskap och på det sättet ge honom den starkaste varning som de kan ge. Att vara utanför församlingens gemenskap, det är att vara överlämnad till Satan, säger han här. Det är en försmak på det utanförskap som han kommer att uppleva på den yttersta dagen om han inte omvänder sig. För än en gång, vänner, ni vet det här, jag bara måste få det sagt i det här sammanhanget. Det går inte att vara kristen och leva i strid med Bibelns undervisning. Jesus själv säger att den som älskar honom håller fast vid hans bud och förblir i hans undervisning. Så låt oss titta på några bibeltexter till. Bläddra vidare till Galaterbrevet 6. Paulus skriver till församlingarna i Galatien. Där har de ett problem med falsk lära. Och i de här verserna i Galaterbrevet 6, 1 och 2 så ger han instruktioner om hur de ska hantera det här. Han säger så här: bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att du inte också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och när han säger ni som är andliga, så menar han naturligtvis inte ni som är mognast i församlingen. Han menar ni som är kristna. Ni som inte gör vad köttet begär, som han pratade om i kapitlet innan, utan som vandrar i anden. Ni som har liv i anden. Ni som tillhör Kristus. Om någon ertappas med en överträdelse, då är det ert uppdrag att med mild ande, att kärleksfullt upprätta honom. Alltså att konfrontera honom. Det är vad det innebär att bära varandras bördor och uppfylla Kristi lag. Om du vill uppfylla Kristi lag, så handlar det om att upprätta den som ertappas med synd. Och vi skulle kunna titta på många, många fler texter. Vi skulle kunna titta på andra Thessalonikerbrevet 3, på första Timoteusbrevet kapitel 1 och kapitel 5. Och vi skulle kunna titta på Titusbrevet kapitel 3. Men jag vill att vi skulle snabbt titta på en text till. Gå till Uppenbarelseboken, Uppenbarelsebokens andra kapitel. Här har vi ju den förhärligade Kristus som skriver korta brev till några av hans församlingar i Turkiet. Och i brevet till församlingen i Pergamon så skriver han så här. Han säger i vers 14. Här är Kristus som talar till församlingen. Men jag har en sak emot dig. Att du har några där som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gilla en fällra för Israels barn. Så att de åt kött från avgudoffer och var otrogna. På samma sätt har du också några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Vänd därför om. Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Alltså, jag vill läsa den här texten för er för att visa allvaret i den här frågan. Jesus har något emot den här församlingen i Pergamon. Nämligen att de inte har ägnat sig åt tillräcklig församlingsdisciplin. De borde ha tagit tag i de här villolärorna. Men de har inte gjort det. Herren Jesus uppmanar dem att de ska omvända sig. Annars kommer han och strider mot dem med sin munsvärd. Det är en ytterst allvarlig fråga, vänner. Och därför måste vi verkligen ta i beaktande orden från baptistpredikanten John Dagg. Han skrev i början på 1800-talet. Han sa att när församlingsdisciplinen lämnar församlingen, lämnar Kristus tillsammans med den. Vi måste välja mellan hyckleri eller församlingsdisciplin. Det kommer oundvikligen att bli det ena eller det andra. Så sammanfattningsvis, varför ska vi praktisera församlingsdisciplin? 5 superkorta punkter som sammanfattning. För det första, för att synliggöra synden. Synden älskar att gömma sig. Och vi är experter på att förminska den och marginalisera den och döva våra samveten. Men när vi älskar varandra och när vi gör det tillräckligt för att tala om det för varandra så blir det en väckarklocka för alla. Det är nyttigt för församlingen att synden kommer fram. För det andra, det är en varning för den kommande domen, för den som inte vill omvända sig från sin synd. Det ger en liten försmak från den dag då Herren Jesus ska säga till den som älskar synden mer än heligheten och hans ord. Han ska säga, gå bort från mig. För det tredje, det är vårt mest drastiska sätt att vädja till en person att omvända sig. Och därmed också rädda sig från den kommande vreden. För det fjärde, det är Bibelns sätt att beskydda församlingskroppen. Paulus beskriver synden som en gäst som genomsyrar hela degen om vi inte rensar bort den. Ta bort den, säger han. Och för det femte, det är Bibelns sätt för en församling att förbli trovärdig i sitt vittnesbörd gentemot världen utanför. Åh, de älskar att se på oss när vi hycklar. Genom församlingsdisciplinen så förblir vi annorlunda gentemot världen. Så föreställ dig att vara del i en gemenskap som älskar varandra tillräckligt mycket för att ta församlingens andliga hälsa på allvar. Föreställ dig att vara omgiven av personer som är väl förtrogna med evangeliet. Som vet vad evangeliet är och som älskar Gud och som vill leva till hans ära. Och som älskar dig som sin syster och sin broder tillräckligt för att lägga sig i ditt liv och tala kärleksfullt och uppriktigt till dig. Jag inser att det kan vara en skrämmande tanke att ha människor som lägger sig i ens liv och ser in och talar sant in i ens liv. Jag föreställer mig att hur det är för en drogmissbrukare att få höra att om du ska behålla jobbet så får du gå och lämna blodprov varje vecka. Det är liksom, oj, det finns inget sätt att komma undan synden längre. Därför att jag finns plötsligt i en struktur som tar ansvar för mig. Jag kan inte gömma mig mer. Men är det inte den här typen av struktur som vi alla längtar efter någonstans? Att inte behöva kämpa den här kampen ensamma. Utan att få tillsammans liksom växa och mogna och upptäcka nya djup i Guds godhet, i hans oändliga godhet. Gud utgav sin enfödde son för vår skull. Jesus Kristus har köpt sin församling med sitt eget blod. Priset är betalt. Så därför kan vi hänge oss helt och fullt till att leva till hans ära och njuta av hans godhet tillsammans som församling. Låt oss be. Älskade Fader, vi ber att den helige Ande skulle fortsätta att upplysa oss. Så att vi ser att det vi möter i ditt ord inte är skrämmande. Inte är hotfullt för oss, utan att det är rätt för oss. Att det är rent för oss. Att det är gott för oss. Och att det gör oss mer och mer lika din son Jesus Kristus. Hjälp oss, Fader, att se skönheten i en församling som inte lämnar varandra ensamma liksom i vår egen konsumtion och individualism, utan som hjälper varandra, som tar ansvar för varandra. Hjälp oss att se hur vackert du har ordnat det för oss. Och hjälp oss att leva på det sättet så att det behagar dig. Hjälp oss att hantera varandra klokt och kärleksfullt så att vi inte sårar varandra där det inte är nödvändigt. Hjälp oss, Fader, att leva till din ära. Vi ber i vår Herre Jesu Kristi namn. Amen.